Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hej och välkomna till More Pod som vanligt sänder från Trollhättan. Denna vecka ska vi prata om kundupplevelser och vi har med oss Karin.
Ja, hallå där.
Ja, och Hasse från Profil.
Mm. Hej, hej.
Hej. Så kundupplevelser, var börjar vi?
Jag tycker vi börjar prata om de absolut värsta kundupplevelserna som vi själva har varit med om. Så liksom börjar vi där. Eller de bästa.
Okej.
Hasse, vad är dina värsta kundupplevelser?
Jag har en väldigt dålig kundupplevelse som faktiskt vändes till en bra upplevelse. Och det var när jag och min familj förra sommaren åkte till Sopot i Polen på sommarsemester. Och vi hade bokat ett rum i centrala Sopot. När vi kommer dit, vi anländer sent, klockan är 11, barnen är trötta, vi har tagit en taxi från flygplatsen. Kommer fram till receptionen som var där vi skulle få nycklarna till den här lägenheten som det var vi hade hyrt då. Och då får vi reda på att det finns ingen lägenhet.
Nej.
Och förutom att jag fick med en skopa ovett från min
familj
att jag hade gjort en dålig bokning. Jag försökte skylla ifrån mig och säga det, att jag har bokat, det ska jag finnas sen. Och de fick ta emot en del hårda ord där. Men vad den gjorde var, lägenheten den var inte bokad.
Nej.
Den var upptagen, de hade gjort en miss. Men de skaffade fram en ny. Vi fick vänta och det var en lite jobbig stund där naturligtvis. Men de skaffade fram en lägenhet som var både mycket större och det var mycket bättre. Vi skulle inte haft en balkong, nu hade vi en stor uteterrass som vi hade jättehärliga kvällar på. Och vi hade jättefina rum med fint möblemang och allting då. Så att,
du blev lite förlåten där.
Ja, jag blev förlåten och det här företaget som vi hade bokat igenom, de blev också förlåtna av oss. Ja. Så att det var först en extremt dålig kundupplevelse som de faktiskt ganska, genom att de visade lite handlingskraft, vände till en positiv kundupplevelse.
Och kanske viktigast frågan då, kommer du åka tillbaka?
Det kommer jag definitivt göra.
Till det stället?
Ja, jag skulle definitivt...
Dubbelkolla.
Ja, jag får dubbelkolla det.
Ja.
Men de var väldigt... De bad om ursäkt och de var väldigt tillmötesgående under resten av resan. Så att, absolut.
Ja, så både lite socker och salt där.
Ja.
Karin då?
Jag tror en av de absolut värsta kundupplevelserna hade jag tillsammans med min kollega Helena Lindqvist här för 7-8 år sedan när vi skulle leverera broschyrer till en kund i London som skulle vara med på en mässa där. Och broschyrerna var borta något halvt dygn före mässan och vi ringde det här fraktbolaget 110 000 gånger kändes det. Och varje gång vi ringde för att då efterlysa var det var någonstans så fick vi ju träffa en ny person i deras kundtjänst. Och vi fick berätta vår historia en gång till. Och vi försökte ju då, om vi inte kunde få något telefonnummer, så vi kunde prata med samma person i takt med att vi jobbade då. Men det gick inte, utan vi fick ju en ny varje gång. Och det här var ju något fruktansvärt jobbigt. Och det gjorde ju hela situationen ännu mer komplex. Och det är ju inte bara fraktföretag som har den här lösningen utan Nej. Det är många andra som har den kundsupportlösningen som gör att ja. Som är egentligen väldigt kundovänlig.
Ja men så kan det ju vara också om man ringer, det kan ju vara ganska jobbigt om man ringer till 117 eller vad är numret?
Ja.
Eller
1177.
Ja. Så är det.
Du, bra att veta det.
Ring inte 1717, jag vet inte vem som bor där. Men just det här om man ringer med någon krämpa eller vad det nu än kan vara, att behöva sitta och berätta det 10 gånger till 10 olika doktorer eller sköterskor.
Ja,
eller
det är väldigt...
Det kan vara jättejobbigt.
Ja.
Thank you.
funderat väldigt mycket på det här kring kundupplevelser det sista, för att det pratas ju väldigt mycket om kundupplevelser just nu. Och det känns ju som att det blir mer och mer aktuellt.
Det om man säger, det är ju lite utvecklingen som har den
bidrar,
som bidrar, den tekniska utvecklingen.
Kunden hamnar ju närmre ändå på något sätt. Förut så har ju det har ju varit väldigt mycket envägskommunikation, och företaget har ju kunnat bestämma lite vad som sprids om dem.
Vi lever nu i en era av the age of customer, och det stämmer ju faktiskt lite att den digitala tekniken och sociala medier innebär ju att man som kund idag har ju en helt annan, dels före köp med TripAdvisor och PriceRunner och alla de här tjänsterna, så har du ju makten på ett helt annat sätt. Men sen också just, och här blir ju kundupplevelsen så viktig, att har du en positiv kundupplevelse eller en negativ kundupplevelse, så har du idag helt andra förutsättningar att sprida din upplevelse. Genom att du twittrar eller du lägger ut på Instagram eller du skriver på företagets Facebook-sida, och helt plötsligt så är det ju kanske inte bara din närmare krets som får ta del av ditt eventuella missnöje, utan du kan nå ut till tusentals personer. Så att företagen...
De är på nåde.
Ja, de har ju helt andra krav på sig att leverera.
Men mycket av det här kan man ju se har blivit som en valuta också. Om vi ser på de allra de senaste företagen som Uber eller Airbnb, eller om vi ser på Tradera till exempel, där man får ge varandra reviews. Att man ger en peer-to-peer review, och ju bättre reviews du har, desto högre hamnar du i sökresultaten, desto oftare får du då kanske en människa som vill hyra din lägenhet på Airbnb, eller du får fler körningar. Och det är ju verkligen någonting som har gjort att kundupplevelsen har blivit viktigare och viktigare.
Verkligen. Jag satt i helgen och bokade för mig och min sambo en spa-resa. Då var det som jag framförallt gick på var vilka omdömen som tidigare gäster hade givit då. Så jag gick igenom lite olika alternativ, och sen så tittade jag på omdömen både på TripAdvisor men också på Google. Och här kunde man se också skillnaden hur olika företag bemöter kundupplevelsen. Det var flera stycken som var helt okommenterade. Sen var det andra spa-anläggningar där faktiskt chefen eller någon ansvarig hade gått in och svarat, tackade för positiv feedback och kanske ursäktade sig om någon hade haft en dålig upplevelse. För det är också ett sätt att kanske då ta udden av en dålig kundupplevelse. Precis. För då känner man då känner man sig åtminstone sedd som konsument.
Ja, exakt. Men jag tror det är viktigt där också, precis som du säger, att man som företag erkänner ett fel, eller framförallt om man kan se på Facebook alla de här stormarna som har uppstått runt alla företag. Nu framförallt kring det här med Discovery, vad heter de? Discovery Channel och Telenor.
Ja, just det.
Där Telenor då vägrar att betala ett högre pris för att deras kunder då endast ser på ett visst utbud av Discovery Channels kanaler. Men Discovery Channel vill då sälja alla sina kanaler, och då blir det en crash, och då får ju inte kunderna då tillgång till typ Femman, TLC och vilka det nu är. Och folk har ju blivit jätteupprörda. Och då kör ju de review-krig. Där de uppmanar, där de på Telenor uppmanar folk att gå in på Femman, att trasha Femmans Facebook, och Discovery Channel då, som står bakom Femman. De uppmanar folk att gå till Telenor. Så där,
de är mitt inne i förhandlingen igen.
Ja, samtidigt använder de då kundupplevelsen för att skapa ett krig.
Snacka om age of customer.
Ja, verkligen. Det kan jag ju se då, vilka som har blivit mer framgångsrika. Där har ju till exempel, vilket jag tycker är väldigt intressant, att där har ju Telenor, det har gått mycket bättre, om man ser i dagens media, jämfört mot Discovery Channel. Men samtidigt, för några månader sedan, så var det ju Telia i samma problem. Där Telia sa att nej, men vi vill inte betala för hela Discovery Channels utbud. Vi vill inte höja priserna för våra kunder, och då kan vi inte betala den här summan. Vi vill bara köpa loss några kanaler. Men där lyckades ju Discovery Channel då, jag för mig att det var de också, då lyckades de ju mosa Telia.
Så Telia, de tvingades?
Så Telia, så det är ju intressant vem det nu är som har lyckats.
Jag har läst en väldigt bra bok som heter Kundupplevelse, som där författaren heter Daniel Everman, som har kommit ut nu under 2015, som ger lite grund till det här kundupplevelse. Och för mig som analytiker så känns det väldigt bra när jag ska fundera kring kundupplevelser. Och då definierar de, det tycker jag man kan vara bra att ha i botten, då definierar de kundupplevelsen som nyttan för kunden plus kundmötet. Mm. Och då är kundmötet oberoende kanal, så att säga. Det kan vara en digital, eller det kan vara i telefon, eller det kan vara det fysiska mötet. Det här tillsammans gör kundupplevelsen. Och det tycker jag det är ett bra sätt. Och då har de ju fört in, de har ju utnyttjat de här kundmötena i sin dialog. Mm.
Men det är ju precis som det vi pratade om förut innan vi klev in i studion, att alla kontaktytor på något sätt med kunden bidrar till en kundupplevelse. Ja. Så det är ju därför det är så viktigt med intern implementering, till exempel att säljarna vet precis vad de ska säga, samtidigt som då också de som sitter på kundtjänst vet vad de ska svara.
Precis.
Så att det inte blir liksom en ojämn känsla av företaget. Och det räcker ju med en kassäljare eller en irriterad kundtjänstearbetare, så blir det ju, kan det ju bli jättestora effekter då på grund av Facebook, på grund av de sociala medierna.
Ja.
Så är det ju verkligen. Och där kan man ju se att för den fysiska butiken så blir ju kundupplevelsen allt viktigare.
Mm.
I en tid där näthandeln ökar med minst 20% om året. Och där blir ju kundupplevelsen egentligen skillnaden. Det blir ju konkurrensfördelen i så fall mot nätet. Affären får ju skapa en så positiv personlig upplevelse att man frivilligt väljer att ta sig till butiken istället för att det enklare alternativet som då är att köpa på nätet. Mm.
Så det du säger är ju att om man har den konkurrensen mot sig, så måste man ju ännu mer fundera på vad består min kundupplevelse av,
ja,
den fysiska delen.
Ja.
Och kan jag eventuellt mixa ihop den med mina digitala kanaler, så jag totalt sett får en bättre kundupplevelse.
Ja, för det är klart, för då kan du ju knyta kunden väldigt nära dig om du dels kan erbjuda en väldigt positiv fysisk kundupplevelse och samtidigt erbjuda enkelheten i att du kan handla på nätet också.
Mm.
Vem vet, du kanske ska att du kan handla på nätet och så hämtar du ut produkterna. De ska ju hämtas, oftast är det ju på ICA du hämtar dem. Du kanske kan hämta dem i butiken lika gärna och då med en möjlighet till merförsäljning och att du kan prova dem på plats. Alltså här butikerna har ganska stora möjligheter egentligen att faktiskt förlänga sin affär.
Jag är inte säker på att det här är sant, men jag tänker att man kanske oftare köper billigare produkter på nätet. För man går väl oftast in på nätet för att spara pengar, eller?
Ja.
Förutom teknik.
Ja, jag tänkte säga det, för teknik, där är det ju inte. Så att, och där är ju den stora utmaningen för hela handeln egentligen. Att idag kan vi ju tänka oss att handla produkter på nätet som vi kanske bara för några år sedan sa att vi, nej, det vill vi handla i en fysisk butik.
Att det förskjuts hela tiden.
Men du sa något intressant, vet jag tidigare, Helena, där med om att om det var mer känslor med.
Ja, jag funderar på det, om man skulle så här, om det, man skulle köpa en bröllopsklänning eller jag vet inte om det handlar om begravning eller vad det nu kan handla om, att man kanske inte är lika villig att göra det i en onlinebutik som man är. Alltså att man vill ha det här personliga bemötandet av lycka då och eufori eller sorg och
att du lägger på någonting mer där.
Ja.
Ja, där är, nej, det är intressant.
Att man har en förväntad kundupplevelse då, som inte internetbutiken kan svara på.
Så kan man ju vända på det också om man säger att de fysiska butikerna, de har ju en utmaning i att faktiskt kunna konkurrera med den enkelheten som ändå näthandeln kan erbjuda. Mm. Så har ju näthandeln, de har ju en utmaning i att faktiskt inte bara kunna, för det blir ju mer och mer näthandel, så att de måste ju också börja konkurrera med en kundupplevelse.
Mm.
Inte bara enkelhet och pris som det har varit tidigare, utan också att skapa en kundupplevelse i köpet på nätet. Och där har de ju, och hur de knyter kunderna till sig. Mm.
Men där har vi ju lätt den som står ut i alla kategorier överallt. Och det är ju Amazon. Det är ju bara så. De har ju lyckats så otroligt bra med sin kundupplevelse. Inte bara med att de har one click, vilket innebär att du köper din ljudbok eller din film eller vad du nu vill ha med ett klick, och sen så får du den direkt nedladdad till din dator, eller om det är en fysisk produkt då, att du får den dagen efter. De har ju bara lyckats totalt, och samtidigt får du förslag på vad som skulle kunna relatera till dig då, baserat på dina köp. Och det är ju där big data kommer in, och datan är det som gör att de kan ge en kundupplevelse som känns personlig, fast som är otroligt datoriserad egentligen.
Mm.
På gränsen till AI, som vi kan nu se att Facebook jobbar mycket med, till exempel, där de vill, och Apple jobbar med sin Siri till exempel, men som kanske inte riktigt har slått igenom lika hårt än, men som är på G.
Men det ligger ju något, om man tittar på det här med kundupplevelser och de företagen som är väldigt digitaliserade och där man använder datan för att förstå vad du vill ha när du är där och handlar. Det kan jag känna att den kunskapen om kunden kanske många andra företag också har. Men man är ganska dålig på att utnyttja den kunskapen. Man är ganska dålig på att gå tillbaka vad man kan om kunden och att titta på kunden ur ett mänskligt perspektiv.
Fast jag tror snarare att det är så att man har den kunskapen, men att det finns, säljarna har den. Jag är helt övertygad om att skulle du gå till ett företag, ett stort businessföretag, man har bara x antal kunder, för man säljer för flera miljoner till exempel, då kan de det om sina liksom, som de säljer till.
Ja.
Då tror jag att de har den kunskapen, men det som datorerna har gjort är ju att liksom multiplicera det med 100 000,
ja,
och kunna ge det till en bredare massa. Medan man inom de, om man säger de IRL-företagen då,
ja,
så har en person den kunskapen. Och då blir det väldigt knutet
att
till
blir,
en person.
Det blir lite stuprörs.
Ja. Väldigt.
Att där finns säljare som kan väldigt mycket, men man utnyttjar det kanske inte i sin marknadsföring eller i
nej, för det finns bara hos en gubbe, och när han är sjuk eller han är kanske inte med och sitter och funderar kring marknadsföringen.
Eller hon. Nej, men och där tror jag att det finns jättemycket att göra. Att vrida om.
Ja, enligt vice vd för amerikanska företaget Forrester. Carrie Bodin.
Ja, vi säger
något
det.
Något sånt. I en artikel som jag läste med dem så framhåller de just några goda exempel på företag som jobbar hårt, som Virgin till exempel, tar seriöst på kundupplevelsen. Och där är det verkligen att de går ut och frågar kunden. Vad är det ni behöver? Hur skulle ni vilja förbättra? Och återigen, kunden sitter inne på all makt.
Ja.
Och där tror jag att väldigt många företag har mycket att lära.
Mm.
Man tar kunden lite för given, och kunden är fortfarande kanske inte någon person som man vill ha en relation till, utan man fortfarande är mest intresserad av pengarna.
Ja. Precis. Och samtidigt så kanske det är så att man säger att man är intresserad, och så samlar man all den här datan och informationen på hög, och så gör man ingenting åt den. Ingen som faktiskt går in och bara, nu ska vi implementera de här förändringarna internt. Nu ska vi göra en förändring. För det är jobbigt. Alltså det blir jobbigt på riktigt. Det kanske är folk som måste sparkas. Det kanske är folk som måste förändra totalt.
Strukturer
måste förändras. Det blir jättejobbigt.
Och det tycker jag han, Daniel Everman, har en väldigt bra aspekt på det. Ett väldigt enkelt sätt säger han att titta på det här, det är att titta på kostnaderna. Om du tittar på, om du till exempel har en kundtjänst som kostar väldigt mycket pengar för att folk ringer in och frågar mycket, så har det kanske en helt annan orsak. Det är någonting som inte fungerar. Det är någon information som inte ser. Du skickar ut en taskig faktura som folk inte förstår. Och han menar på då, och det tror jag är jättesant, bara genom att titta på kostnaderna så kan du se hur du skulle kunna förbättra din kundupplevelse?
Det är ganska kul just med kundupplevelse, för det finns American Express. När de bestämde sig för att de skulle jobba på sin kundupplevelse, så bestämde de också att de alla som skulle jobba i supporten skulle de rekrytera från olika tjänstyrken. Så att man hade det här i ryggraden. Mm. Du kommer från olika tjänstyrken och du har ett mindset som är väldigt kundfokuserat redan från början. Och sen Adobe, de satte ihop ett kundråd.
Ja.
Där de som till och med hade veto när det kommer till nya produkter och så vidare.
Mm, mm.
Så att,
men då gör man det ju på allvar.
Då gör man det precis som det som du sa där, Helena, att man verkligen man tar tag i problemet från grunden, och det kan vara jobbigt och det kan vara, men det måste implementeras och bli en del av företagskulturen.
Det är ofta mycket lull. Det låter så bra, och så kommer man till vardagen och folk måste vabba, och sen så blir det jobbigt. Och sen ska man försöka dra in ett internmöte, och det är ingen som har tid för att det är massor med kunder, och det är pengarna måste in. Och så går det inte. Och så tar det liksom stopp. Det blir svårt helt enkelt. Ja, man orkar inte dra det hela vägen alltid. Nej.
Och det är ju det som är svårt. Du vet ju många gånger ofta vad som krävs. Men att ta det hela vägen och hitta den processen som den förbättringsprocessen mitt i det vardagliga kaoset som
det är en utmaning.
Alla jobbar i. Vad som är lite intressant också tycker jag, det är sådana här företag som där man gör tvärtom i jakten på fler affärer, så premierar man de otrogna kunderna istället för de trogna.
Eller icke-kunderna.
Eller icke-kunderna egentligen. Istället för de trogna kunderna. Så vi pratar, tidningsbranschen är nu i det här desperata läget att du får en tidningsprenumeration mycket billigare om du är en hoppejacka och slutar och börjar på en ny prenumeration istället för de som är trogna då och har sin tidning. Och det finns ju fler sådana exempel.
Men det är väl för att man har fastnat i det här tankesättet att man vill minska tröskeln in.
Mm.
Och sen så att det här, deras innehåll naturligt ska på något sätt dra in kunden. Men då tror jag att man har inte funderat så mycket över innehållet när kunden väl är där inne. Man har tänkt så himla mycket på hur vi ska dra in dem.
Ja.
Men sen när de väl är där, vad gör vi med dem då?
Mm.
Verkligen. Helt rätt. Jag menar, och som jag är tidningsprenumerant och jag ser ju vilka erbjudanden, och jag kan ju förstå varför man gör det.
Mm.
Samtidigt som jag kan tycka att de borde lägga lika stor energi på att behålla mig som kund som att dra in nya.
Mm.
För det är och att man jobbar med att höja den kundupplevelsen och kanske mervärdet som mig som trogen prenumerant. Kanske borde få lite mer uppskattning för det ibland. Och det är en ganska, som konsument är man ganska lättflörtad egentligen. Det krävs
väldigt
inte krävs inte mycket för att man ska bli positivt inställd till
men det
företag.
Är som mest idiotiska egentligen, det är ju att om man köper då en veckotidning, då får man ju, om man är i butik då och köper den, då får man med typ en ögonbrynspenna eller ett nytt läppstift eller en hudkräm som man kan prova. Men är man prenumerant, då måste man gå ut och hämta den om man nu vill ha den.
Mm.
Du som är prenumerant kan hämta den på. Vem orkar göra det för en läpp?
Ja. Straffas man för att man är trogen?
Ja. Herregud, här sitter jag och betalar exempel. Liksom.
Ja.
Men då är det inte.
Tummen ner på den.
Eller hur?
Vi har varit inne på det lite, det här att fler och fler varumärken som jobbar i en massa olika kanaler. Och det är också sån här reflektion att du kan ju inte längre som företag tänka i stuprör, för att vi som kunder, vi tänker ju inte i stuprör. Vi kan ju hoppa in i webben och sen går vi till butiken eller tvärtom eller ringa eller så här. Så alla de här kanalerna behöver ju kopplas ihop.
Mm. Ja, och speciellt då en tid när nästan alla köp idag har den här kopplingen. Antingen går du in på hemsidan och först sonderar terrängen och sen går du till butiken och köper. Mm. Eller så går du till butiken och provar och så går du till nätbutiken och handlar. Mm. Inte alltid så trevligt för den fysiska butiken. Men det är så köp går till idag. Man nästan alla köp, då utnyttjar man både hemsida och fysisk butik. Mm. Om i den utsträckningen, eller där man inte handlar enbart på nätet, så att säga.
Det är väl lite som när man går till doktorn med en krämpa och så har man fått en remiss till en specialistdoktor. Då vill man inte sitta där och berätta igen varför man sitter där hos den doktorn och har en krämpa. Då förväntar man sig att den har öppnat journalen, har gått igenom vad det är för krämpa du är där för och säger så här: jaha, men du hade ont i en axel.
Ja.
Mm. Okej, kan du berätta lite mer om varför jag läst det här och det här i journalen? Mm. Och sen så kommer den utifrån sin specialist då kunna säga, ja men okej, det kanske inte är axeln, det kanske sitter i ryggen eller vad det nu kan vara.
Och det har en kedja.
Ja, men det borde väl vara exakt samma sak när man går in i en butik. Att, jaha, Helena, jag såg att du var inne och tittade på de här klänningarna här. När jag ser din kroppsbyggnad så borde inte du ha dem utifrån min specialitet då, som jag kan ge dig eftersom du är inne i en fysisk butik.
Ja.
Det borde väl vara liksom världens då, fördel mot att köpa på nätet. För helt plötsligt kan de bara, nej, du kommer se så bra ut i det här, till exempel.
Ja, och där är vi ju inte nu. Är vi där? Nej. Det har vi aldrig varit med om. Att någon har liksom kopplat ihop det digitala med det fysiska. Men jag tänker på en annan aspekt på det när man har flera kanaler. Det är ju det här, jag blir lite småirriterad här om dagen, för jag fick ett parkeringsböter i ett parkeringshus där jag redan
brukar
hade betalt.
Brukar man bli irriterad när man får?
Nej, men jag hade redan betalt. Jag hade sån årsprenumeration, men jag fick ändå böter för den här lilla lappen syntes inte tillräckligt bra. Och då, när man får den här lilla lappen, så står det att om du vill klaga så ring här mellan 8 och 17. Och det vet ni ju hur det är att ringa mellan 8 och 17. Då ska man ju liksom komma ihåg det. Och sen ingen mailadress. Och där är man ju lite idag att man vill ju kunna välja kanal. Och ibland är det ju tvärtom att man vill prata med någon, men det finns inget telefonnummer utan de tvingar in och mejla. Och det är också lite det här att som kund är vi ju bortskämda nu. Vi vill ju själv kunna välja vilket sätt vi ska kommunicera. Och så slutar ju med att jag betalade då istället för att jag insåg att den här kampen kommer jag att förlora. Men det var ju ingen bra
kundupplevelse.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Men vad tror ni, om Hasse du sa att om man säger business to consumer företagen, de är ju väldigt beroende av vad kunden säger idag.
Ja.
Där är ju inte riktigt business to business företagen ännu.
Nej.
Men det känns ju inte så långt borta.
Nej, och man kan väl
säga
att generellt sett så är väl business to business företagen, de är inte lika långt fram inom, de har inte påverkats av digitaliseringen lika mycket som business to consumer. Där är ju, har vi mediebranschen och så har vi handel. Och ofta är det att utvecklingen har ju gått längre inom konsumentsidan än business to business.
Mm.
Men det kommer ju naturligtvis att påverka även dem på ett helt annat sätt. Och jag menar, idag är ju ett nätverk som LinkedIn kommer ju också spela en väldigt stor roll, där man kanske på samma sätt som man som privatperson delar med sig av dåliga kundupplevelser på Facebook, så kan man ju faktiskt ganska snart tänka sig att det blir ganska vanligt att även den typen av missnöje och nöjdhet även delas på LinkedIn.
Precis. Mm. Och det kanske börjar med nöjdhet, men det blir ju också, om man börjar inom business to business och beskriver att man är nöjd, då blir ju de som inte får den, alltså nöjda kundens beskrivning.
Ja, det ser man ju bara på vem du valde. Du valde väl den när du skulle boka ditt hotell som hade kommentarer.
Ja.
Ja.
Någonting som jag har tänkt på som är kanske det absolut viktigaste och som blir allt viktigare på grund av allting vi pratar om med digitaliseringen och att kunderna kan påverka. Det blir ärlighetsfaktorn.
Mm.
Att allting vi gör i allting, att det vi säger, det kan vi faktiskt utföra sen. Att är det världens bästa dator, då måste det vara världens bästa dator, eller en av de bättre i alla fall. Går det inte att liksom hålla på med falsk marknadsföring eller ljuga för kunden, för att det är för transparent nu för tiden.
Så är det ju också, och där ligger ju lite i konstaterandet när man pratar kundupplevelser, att den kundupplevelsen i första steget måste den vara relevant, så att säga. För är den inte relevant, kundupplevelsen, då kvittar det hur många versioner vi lägger på eller hur mycket andra mervärde vi stoppar på. Det liksom hjälper inte, och reklamen hjälper inte heller. Så att det känns ju som det är oerhört viktigt nu att verkligen jobba så att man får en sann och bra kundupplevelse. Som man kan kommunicera ut i marknaden.
Ja, och sen så känns det också som att man inte längre kan... Man kan inte säga till kunden att jo, men jag är bäst för dig, om man inte är det.
Nej.
Att man måste börja så här, också säga så här, nej, men det är... Du vill ha en Mac, men för dina behov skulle PC passa bättre då, till exempel. Om det nu är så. Jag tror att det är viktigt att också ge en kundupplevelse till dem som inte är denna kund.
Ja.
Att vara ärliga med att nej, vi kan inte hjälpa dig med det här. Dagarna då man försökte lura på människor bara att köpa en massa produkter. Det är lite förbi.
Ja, men det...
Så är det.
Men om vi skulle vilja runda av den här kundupplevelsediskussionen, som jag tror vi kommer att komma tillbaka till massa av gånger.
Absolut. Se en bra siffra här.
Ja.
Bara att inom flygindustrin, just eftersom det är att kundupplevelsen bygger lojalitet, och att man är nu som företag idag beroende av vilka goda rekommendationer som man får, så har företaget Forrester, de har räknat ut att flygindustrin årligen lägger $2.3 miljarder på customer experience. Så att det är ju verkligen det är ju verkligen något som man tar på allvar, och det är inte så konstigt kanske att det är att man har gjort den här undersökningen just på flygindustrin. När priserna går ner så krävs det att man faktiskt tillför något annat värde. Om man inte vill konkurrera med lågpris, då måste du tillföra något annat värde för kunden. Och då är det en positiv upplevelse och inte bara en transport från A till B. Och det är ju uppenbart att man gör det. Så $2.3 miljarder.
Men det är också en väldigt jobbig situation ofta, kan jag tänka mig, mycket. Speciellt om det är småbarnsfamiljer som reser någonstans långt. Det blir pressat. Då blir ju kundupplevelsen än viktigare. Att försöka lösa en svår situation för en familj.
Ja, hur beter sig personalen på flygplanet? Hur är det i incheckningen? Alltså, hur är det när man ska boka resan? Är det enkelt eller är det krångligt? Alltså, alla de här olika stegen bygger på en positiv kundupplevelse.
Och där kommer du ju in på något som vi jobbar en hel del med och som är väldigt bra. Och det är ju att titta på kundresan och titta på den. Alltså långt innan det är affär.
Ja.
Hur ser kundresan ut, och vad händer under vägen? Och hur kan vi förbättra och förenkla den för kunden?
Verkligen. Och att man ska verkligen poängtera det, att kundresan är att dels börjar den långt före ett köp. Och sen det viktiga är att inte glömma bort kunden efter köpet. Utan att bygga lojalitet genom att faktiskt förlänga upplevelsen efter och hålla kvar kunden på olika sätt.
Absolut. För att tillägga då, för att göra än tydligare hur viktigt det här är, så läste jag i en artikel att ofta kostar det 5 gånger så mycket att få en helt ny kund som att behålla en gammal. Det är så, precis som du säger, Hasse, det är viktigt att vi behandlar våra trogna kunder ännu bättre. Och ge dem en upplevelse som de vill komma tillbaka till. För det är väl det handlar om egentligen.
Ja.
Ja. Och det tycker jag var en väldigt bra avrundning.
Ja.
Så då går vi ut och gör fantastiska kundupplevelser.
Mm. Ja,
ja,
låter bra.
Ja. Det är det vi gör.
Ha det gott.
Ja, du med. Hej.